En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag tänkte vi lämna den dagsaktuella budgetpolitiken för en stund och gå lite djupare in på ekonomisk teori och filosofi tillsammans med vår gode vän och återkommande gäst, professor Lars Paulsson Sill. Vi ska prata om Nobelpriset i ekonomi och om olika synsätt på inflation och hur den ska bekämpas. Och i synnerhet om den unga nationalekonomiska stjärnan Isabella Weber och hennes spännande idéer. I dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Katalys. Ja, varmt välkommen Lars Paulsson Sill.
Tack.
Lite närmare micken.
Lite närmare, Nick.
Bara tack. Inte får, vi är helt lösläppna nu inte, vi hade behövt ha hörlurarna. Liksom. Du har ju varit här, är det femte gången du
är
med?
Jag tror faktiskt det är femte
gången. Vi räknar, vi, liksom gör, vi ristar i tröskeln här när du kommer.
Jag känner mig nästan hemma, ja.
Ja, ja, du ska vara här. Vi felanmäler dig när du inte är här. Liksom. Nej, men det är väldigt kul att du är här. Med mig har jag också Max Järnek och Elisabeth Lindberg, som oftare är här än du trots allt.
Ja. Vi bor nästan här.
Är det femte gången idag vi poddar?
Det känns så.
Vi har jävligt mycket på gång här. Nej, men Lars Paulsson Sill, du är professor i samhällsvetenskap vid Malmö universitet. Du är doktor i både nationalekonomi och ekonomisk historia. Och det är ju väldigt bra när vi ska diskutera Nobelpriset i ekonomi. Vi ska prata om andra saker idag, i kanske huvudsak. Men jag tänkte fråga dig först om, liksom, det har varit en höst nu med väldigt mycket budgetutspel. Det som borgerliga regeringen och Tidöpartiernas budgetkonfetti här med 80 miljarder och sen oppositionen, som ja, oppositionspartierna har ju presenterat sina alternativ. Vad har du för reflektion kring liksom, diskussionen om ekonomisk politik just nu?
Jag tycker väl lite grann att de här satsningarna som man då har aviserat kommer för sent och det är för lite. De här diskussionerna hade vi ju redan i fjol när vi höll på att prata rätt mycket här. Finanspolitiska rådet och vad man skulle göra liksom för att få fart på ekonomi. Nu gör man ju saker och ting och det tycker jag väl i och för sig är bra i sig. Men vi vet ju också lite grann varför gör man det nu ett år före valet. Så det känns lite grann som att man kastar ut lite konfetti till någon och hoppas på att man nappar på det och sen röstar på de här partierna.
Vad tänker ni andra? Vi har ju pratat, vi hade Damberg här för någon vecka sedan. Vad tänker ni?
Vecka sedan?
Ja, men, jo, men när de lyssnar på det här. Vi hade ju Damberg här tidigare.
Ja.
Ja. Och Svantesson ännu tidigare. Nu är det långt, snart är det höstlov.
Precis. Nej, men det är ju liksom den här valfläskbudgeten som alla pratar om. Och det är också, alltså... Det är svårt för att å ena sidan så behövs det ju också stimulans. Så att man kan inte bara prata om att det är valfläsk utan det är ju just tajmingen att man gör det här ett år innan valet som är suspekt. Inte egentligen att man blåser på för det borde man ju ha gjort men för länge sedan.
Och det kommer ju, det här är ju, den kommentaren hänger ihop egentligen med Isabella Weber, alltså ja. Det, vad man, hur man bekämpar inflation på okay. Det sättet. Vad säger du Max?
Exakt. Att hade man haft ett annat sätt att se på inflationsbekämpning så hade man kunnat blåsa på tidigare och ändå hållit inflationen i schack. Och det kan vi komma in på så småningom. Så att, ja, vi har ju gått igenom det här ganska mycket.
Ja, nej, men vi har levt med de här budgeterna, vi har läst dem och vi hatar dem.
Budgettröttheten är
nej, men det, med Damberg så var det ändå så att det blev lite liksom spänd stämning. Eller liksom, det blev ett bra liksom, tydligt samtal då när vi hade det kring frågan om att Socialdemokraterna då för syns skull eller för någon sorts formsak lägger sig 5 miljarder under. Jag menar, 75, alltså, det är ju inte någonting att bråka. 75 eller 80 miljarder eller 160 miljarder som Miljöpartiet har. Ja, förmodligen behövs det 200 miljarder för att liksom knäcka den arbetslösheten eller börja liksom. Så allt är för lite, men Socialdemokraterna väljer då att lägga sig 5 miljarder under. Det är som en tummetott, en lite grann för att kunna säga att vi är mer sparsamma. Och Damberg erkände ju själv att det här är ju egentligen bara för att visa att vi är mer sparsamma. Vad tänker du om det, den där liksom symbolgrejen?
Ja, men jag tycker det är vansinnigt därför att det är inte läge att vara sparsam. Det trodde jag liksom att vi hade lagt bakom oss. Det var ju lite grann Göran Persson-mantrat under lång tid.
Och han har inte varit statsminister på 20 år nästa år.
faktiskt.
Och då borde vi ha glömt det tänket, tycker jag. Men det har man ju uppenbarligen inte inom socialdemokratin. Och jag vet inte, det kanske är lite svårt att kill your darlings för en del. Jag kan förstå det, men det behövs inte mer av det tänket. Tvärtom.
Men det är ganska mycket sånt i debatten också. Man läser ganska ofta om att det är skuldkris i USA och liksom i Frankrike och världens skulder växer och det kan bli finanskris när som helst. Så att det här, själva debatten har inte heller flyttat sig särskilt mycket sedan den tiden, tyvärr.
Nej, tyvärr. Och där kan jag ju tycka lite grann, vi hade ju för inte så länge sedan en podd där om modern monetär teori där vi just pratade om det här. Att vad är faran? Ja, men faran är ju inte att underskotten skulle bli för stora, utan tvärtom att de är för små. Och det är där vi är idag.
Nej, men vad tänker du, Elisabeth? Alltså, jag tänker bara så att jag är ju då, jag har liksom två doktorer, Elisabeth och Max, ni i sociologi och i ekonomisk historia, och du är dubbel liksom doktor och professor då. Jag är liksom den här spillevinken här som är lite rolig och har med, som är rolig på att liksom kan studsa bollen och leka och jungla, har den på huvudet där. Så att jag får vara med också. Nej, men skämt åsido, jag har ju följt det från en politisk perspektiv. Jag skulle liksom, jag är inte här som akademiker liksom alls, va. Men någonstans känns det som att det är väldigt mycket tomgång i den politiska diskussionen i allmänhet, även på högsta nivå. Jag har reagerat väldigt ofta att jag vet att vi är inte alla överens här på Katalys om MMT eller keynesianism, men jag vill ju ha att striden i Sverige ska stå mellan jävligt kraftfull keynesianism och idén om att man kan ha MMT liksom politik också, kanske som en utvecklad, alltså keynesianism vid en riktig kris, liksom så här. Det är olika perspektiv, vi kan komma in på det snart. Men jag tänker liksom att väldigt mycket av de här liksom kommentarerna och journalisternas frågor, det är liksom som att de har levt under en sten och de har inte förstått någonting, utan någon sa någon gång att man ska ha fulla lador och den som är satt i skuld är icke fri, och det är som att de har läst Bibeln som fyraåringar i någon sorts korgosterskola och sen har de liksom aldrig tänkt en egen tanke, precis där som Max är inne på. Vad är det som ska hända? Ska USA gå i konkurs då? Är det det som händer? Alltså de har väldigt låga skatter. De skulle i princip kunna skatta bort den här skulden på 5 år eller något sånt där. Då skulle de ju kräva sin ekonomi och få massarbetslöshet. Det är det som kommer hända då. Och det är den verkligheten. Jo, men de skulle kunna höja skatterna.
Ja.
Och finansiera större del av sin offentliga sektor och inte behöva gå med underskott på det här sättet.
Ja, precis. Det behöver ju inte bli en kris av det om man då också ökar transfereringarna så att köpkraften ändå finns
kvar. Nej, men jag menar bara att
jag håller med dig. Alltså, jag menar, titta på Frankrike då som inte har haft ett budgetöverskott på 50 år. Och vi har ändå
sen de Gaulle gick i land,
ja,
liksom.
Ja, men precis. Och vi har ändå haft ganska många kriser på de 50 åren. Och i ingen av de kriserna har Frankrike gått i statsbankrutt.
Jag var i bröllop.
Vad är problemet, undrar jag?
Jag var på bröllop liksom i Paris här för några veckor sedan. Och då tänker man att detta land i statsbankrutt liksom, som är på ruinens brant och allt är dåligt. Ja, det var oerhörda demonstrationer. Liksom, så
men
att man
det
fick
är det väl alltid?
Det är det alltid. Var ju den här gången, det var Palestina där och det var liksom mot regeringen där. Liksom, och så vi gick mitt emellan. Liksom. Men det är ju en välmående land. Folk ser ut att handla mat. De har lägre inflation än Sverige. De har liksom haft lägre hyreshöjningar. De har bättre pensioner som nu ska försämras. Det är ju liksom Macrons akilleshäl då. Men det är ju inte den här känslan att det här är ett land i totalt förfall.
Nej.
Som håller på att gå åt helvete.
Nej.
Utan de har kärnvapen, de har starkare med. De
ja, och apropå kärnvapen, jag läste också en artikel i The Times, alltså i brittiska The Times, där de gick igenom just hur mycket försvar de olika länderna i Europa har. Och Frankrike är ju liksom ett av de få länder som faktiskt har ett försvar att prata om.
Medan, till priset av ett lite större budgetunderskott,
ja,
kanske?
Ja, absolut, till priset av ett ganska stort budgetunderskott, ganska hög statsskuld. Men det här är ju också saker som vi då kommer behöva bygga upp. Och det blir också att vi då i Sverige har en väldigt låg statsskuld, men i gengäld har vi inte järnvägar som fungerar, vi har ett försvar som är väldigt, väldigt litet fortfarande. Det är liksom massa saker som behöver göras. Så att de där starka statsfinanserna undrar man ju när de ska tas i bruk.
Jo, men de här automatiska kommentarerna om att då liksom, även tunga ekonomer är liksom jätteoroade över att USA ska ställa in betalningarna och Frankrike ska göra det just. Det är ju helt koko på något sätt. De här länderna, det finns ju länder som kan hamna på sånt obestånd som har stora utlandsskulder och så vidare. Men det är en fantasivärld, men som får ganska stort inflytande på den faktiska politiken. Inte minst då för liksom politiska finansministerkandidater som lever i en egentligen i en fejkvärld. Alltså debatten är liksom inte riktigt där verkligheten är.
Mm.
Men jag tror också att det handlar mycket om att man vill framstå som ansvarsfull. Det ligger någonting fint i det att säga att vi tar ansvar för statsfinanserna. Att gå med underskott, ja, men det låter inte bra. Man ska inte gå med underskott. Vi som familjer och hushåll, vi ska gå plus minus noll. Och så gör man då det här som vi kallar det atomistiska felslutet och tror att det som gäller är bra för hushållen i Bayern är också bra för nationen.
Alltså även Katalys håller sin budget. Alltså, ja. Jag är riktigt så. En gång hade vi 5% överskott och så skojar styrelsen att men Daniel, du vill att vi ska låna och bränna på, men själv bara sparar i ladorna liksom, som den värsta Göran Persson. Han hade väl aldrig 5% statsbudgetöverskott. Liksom.
Men tyvärr lever det kvar väldigt mycket och jag tror också att apropå det här med hur journalister och media tar upp detta. Det beror ju lite grann på att dels ledande politiker, men framförallt fortfarande ledande nationalekonomer och framförallt mainstreamekonomer har inte tagit in detta på riktigt, skulle jag vilja hävda. Vi hör och ser Stephanie Kelton och en del andra sådana här MMT som åker runt och besöker Katalys och så till exempel. Men det har inte fått något riktigt genombrott inom akademin. Där är man väldigt konservativ. Mm.
Jag tror också att det handlar mycket om att man tänker inte i makrotermer speciellt mycket. Alltså hur man då stabiliserar samhällsekonomin, utan man tänker mycket i mikrotermer. Alltså vad händer på den här marknaden just nu? Åh, den är orolig. Det måste betyda någonting, att någonting hemskt kommer hända. Och så har vi har ju inte så mycket ekonomijournalistik egentligen i Sverige. Vi har mest affärspress och de tittar på vad tycker företagen om det här. Vad säger börsen om det här? Säger börsen att det här är dåligt? Då betyder det att det är dåligt. Alltså man är väldigt liksom mycket inne i och ser inte skogen för alla träd på något sätt. Och det blir väldigt, väldigt uppenbart tycker jag att man liksom lägger väldigt stor tilltro till att olika marknader avgör om en politisk reform är bra eller dålig. Medan marknaderna, jag menar, tittar man liksom på hur marknadsaktörer själva beskriver det, så säger ju de bara att men vi reagerar ju bara på liksom det som kommuniceras ut från regeringar och centralbanker. Mm. Det har liksom ingenting att göra med om man tycker att någonting är bra eller dåligt, utan det handlar om så här, vad ser vi då att bolagen på den här marknaden, kommer det bli vinst av det här eller kommer det bli förlust av det här? Åh, men då måste vi reagera. För att det är liksom inskrivet i hur systemet fungerar. Så att
och sen kopplar man väl ofta, och det här vet jag, alltså jag kan nästan inte ens själv säga vad jag pratar om, men man kopplar också ihop saker. Framförallt i det som vi har pratat kanske för mycket nästan om i den här podden, det här 90-talet, det svenska 90-talstraumat, finande finansvalpar i Wall Street. Ni har ju skrivit Max och Elisabeth och Niklas Altermark artikel om detta och liksom visat att den inte stämmer, den historien. Men den här kopplingen som mellan att vi hade en för stor välfärdsstat och budgetunderskott och statsskulden steg och så fick vi räntor och så måste vi skära ner på välfärden. Och egentligen hänger de här sakerna inte ihop och det vet egentligen alla. Men man gjorde en politisk story av det som i princip gjorde att, jag tror att, nu lever inte de, men mina föräldrar tror jag så här, trodde att liksom, vår välfärdsstat har varit för stor, så då tror inte utländska investerare på oss och därför så måste vi nu skära ner i vår välfärdsstat så att vi ska ha råd liksom, med välfärden. Vi skär ner i den så att vi har råd med den, som Niklas Altermark och Åsa Plessner kallade en rapport som jag tycker är lysande. Men det är ju egentligen en falsk berättelse, för det handlar ju också om hur man konstituerar, var man har sin skuld. Och på den tiden hade vi en ganska stor utlandsskuld. Men framförallt ville vi väl gå med i euron, så vi hade låst, liksom vi hade låst valutan.
Ja, och så skulle Riksbanken då etablera förtroende för sitt nya inflationsmål och då kunde man inte sänka räntan även om det hade behövts och så vidare. Så att alltså mycket av det här liksom att det blir kris i länder handlar ju ofta om politik, att man inte är överens politiskt och så blir det gnissel. Och då blir alla jätteoroliga för att det i sig då ska leda till en massa dåliga saker. Men det behöver det ju absolut inte.
Men det är ju ett narrativ som också passar in väldigt väl för vissa politiska ideologiska syften. Och då tror jag också rätt uppenbart när man tar del av den här debatten. Varför pratar man på det sättet? Jo, man vet att det kan appellera till lite traditionella värderingar folk har. Göra rätt för sig, var en jobbar och det, man lever inte över sina tillgångar. Det tror jag är en anledning till att man inte riktigt vill släppa det, därför att man vet att det är sånt som fortfarande antagligen lockar rätt många väljare. Mm. Att se Damberg eller någon annan säga att vi tar ansvar för ekonomin, det Mm. Låter mycket bättre än att säga att nej, vi ska gå med underskott. Därför att det har MMT, det pratade Keynes som redan på sin tid för 80-90 år. Så det är kanske något som är nödvändigt. Makrotänk, inte mikro.
Mm.
Och fortfarande idag så är vi fast i väldigt mycket av det som redan för 90 år sedan kritiserades, till exempel i Keynes General Theory.
Mm.
Och det är ju lite bedrövligt. 90 år, det är nästan ett sekel som har gått. Och fortfarande inom akademin på ekonomiinstitutioner.
Då var Micke Damberg SSU-ordförande för 90 år sedan och satt, formades tidigt av den sena keynesianismen. Nej, men så jag tänker Max, bara langa in en fråga till. Alltså, det som har hänt i alltså, relativ närtid är ju dels det här, den här konservativa Liz Truss-regeringen som hamnade liksom på obestånd mot marknaden och Riksbanken där Bank of England fick gå in liksom, och agera och hon fick avgå. Det är en sån där grej som jag tror liksom lever i minnet av någon bild av att man sköt inte finanserna.
Mm.
Hur ska man se på det? Den andra saken jag tänker är det som nu händer i Storbritannien. Det Labourpartiet då efter allt för många år vinner tillbaka regeringsmakten. Man får ett starkt mandat, inte jättestor andel av rösterna men 35% kanske. Och sen så får man liksom jättemajoritet, en utgångspunkt för att liksom göra saker. Och så nu så sitter man i det här nedskärningar. För man vågar inte höja skatten. Man lovade det på något outgrundligt sätt. Att man ska höja några skatter. Och nu skär man då ner för arbetarklassen. Man skär ner precis på de som kanske då gick mellan högern och Labour. Och nu så håller hela partisystemet på att göra sig om i grunden. Och det här, vad heter det? Nya...
Reform.
Farage, liksom nya parti, är större än Tories och Labour, och det gröna partiet är större än Labour, eller jämstår med Labour och har fler medlemmar och så vidare. Alltså, vi ställde en fråga till Micke Damberg som man kan höra i det avsnittet. Det är ju det här att för han sa att han är rädd för att man ska låna och att borgarna lånar nu underskott liksom, att det är lite besvant som släpper på underskott, och sen så säger men jag, vi kritiserade det, och så liksom sa jag så här, men jag är jätterädd att Socialdemokraterna nu kommer tillbaka till makten, det är jag inte så rädd för. Det vill jag. Det vill jag ändå lägga fast. Men jag är rädd att när de väl gör det, att de då kommer ta på sig tagelskjortan för välfärdsstaten och så säger nu, oj vilka underskott som har bildats. Liksom, hon har ätit upp reformutrymmet för 15 år framåt. Och nu ska vi minsann vara duktiga till klassen, bäst på jorden i budgetbalans och dra ner liksom det här till, alltså följa ett ramverk som inte måste följas.
Mm.
När inte den andra delen som är med i ramverksdiskussionen följer. Vad tänker du om det, Max? Vad tänker ni andra, Max?
Ja, nej, men det är ju det man är rädd för. Att de just ska börja strama åt istället för att satsa. Så fort den här omedelbara lågkonjunkturen är över så ska de tänka, nu är allting klart, nu kan vi köra på som vanligt. Och det du frågar om Liz Truss förut, kanske ska gå igenom det igen eftersom det är en sån berättelse som faktiskt färgar hur folk tänker om saker och ting. Så hon la en väldigt expansiv budget, en väldigt stor budget mitt under den här inflationsvågen som var 2023 eller 22 var det kanske.
Ja, 22.
22 var det nog. Mm. Och det var väldigt stora elstöd för att elpriserna har rusat och väldigt stora skattesänkningar framförallt för höginkomsttagare. Och hon hade inte kommunicerat detta med Bank of England eller med någon annan egentligen. Hon har bara kört på egen hand så hade de kokat ihop den här expansiva budgeten.
Hon lyssnade på Södra pressen och kände
sig inspirerad. På oss.
Det fanns inte då, vi startade den efter.
Nej, vi är skyldiga. Men det som hände då när budgeten presenterades och den var så pass mycket större än vad alla hade väntat sig var att inflationsförväntningarna gick upp. Alla tänkte, åh nej, nu kommer Bank of England behöva höja räntan när det är så här mycket nya pengar i systemet. Och då, alla som ägde statspapper då tänkte att de statspapper som vi äger nu, de obligationer, de kommer sjunka i värde om det plötsligt ges ut nya statspapper med högre räntor. Så att...
Då sålde de då?
Då sålde de, precis. Det var många pensionsfonder som inte sålde för att de inte hade förtroende för statens finanspolitik, utan helt enkelt för att de måste sälja vid vissa tillfällen. Om det är så att värdet på deras tillgångar sjunker så måste de börja sälja och få in pengar. Margin call på engelska, inte på det svenska ordet tillfället, men då började de sälja av statspapper och då satte detta igång en spiral och även Bank of England spädde på spiralen genom att också sälja sitt innehav av statspapper, så att helt plötsligt så sålde alla och då gick liksom gick räntorna upp och priset gick ner.
Och Truss försvann.
Och sen, men efter någon vecka när hon var borta så gick Bank of England in och sa okej, men nu kan vi ta och sänka räntan igen. Det blir lite för mycket turbulens nu. De här pensionsfonderna som hade varit oansvariga och lånat för mycket, de har liksom straffats nu. De har lärt sig en läxa. Nu kan vi sänka räntan igen. Och räntan, och då gick de ut och sa att nu ska vi sluta sälja statspapper och börja köpa statspapper egentligen. Och då sjönk räntan omedelbart och pundet stabiliserades igen. Så att den här krisen var egentligen över på någon vecka kanske.
Och Bank of England som vill bli av med Liz Truss.
Det är många som
ser det så. Statskupp bara liksom
så. Det är många som ser det så. Det var ju
någon, det kanske någon... var bra.
Ja.
Ja, men det har ju satt sig, man vill inte försvara Liz Truss, men det har ju satt sig lite som en sån berättelse om att det här handlar om att statsskulden var för stor, när det själva verket var att hon la en väldigt inflationsdrivande budget. Och vi har en, och England har en självständig centralbank, och att de inte kommunicerade med varandra, och att deras finanssystem och deras pensionsfonder är så pass högt belånade så att minsta lilla skakning kan rubba hela systemet.
Det är ju inte så dumt det där med att ha lite kanaler mellan Riksbanken och finanspolitiken.
Nej, låter det som Lars Calmfors.
Ja, men jag tror att vi är nog överens där, vi behöver mer av det samspelet. Mm. Men här gjorde man ju under lång tid en sak av detta, att det var någonting positivt. Normpolitiken, när man skulle införa den på 70-80-talet, där ekonomkollegor till mig, Lars Jonung och andra, tyckte att det är nödvändigt att vi har den här fristående Riksbanken. Det är bra, och vi måste lära folk den hårda vägen att det här kostar om ni ska köra igång det här vanliga löneracet och höja löner. Då får ni ta smällarna, och så hoppas vi på att man lär sig. Det var ju liksom narrativet då när vi diskuterade detta på 70-80-talet. Så att jag tycker jag känner igen en del. Nu vet jag inte om Riksbanken i, eller Bank of England i England, verkligen i så uttalade termer och tänkte sig att de skulle använda Liz Truss för det ändamålet, det betvivlar jag. Men det belyser lite grann kruxet med normpolitiken faktiskt.
Mm. Ja,
och det tänket finns kvar fortfarande rätt stor utsträckning även i Sverige, tycker jag.
Men liksom om man hör, jag tror att man kommer få höra den här Liz Truss-historien lite grann. Nu har man också, Damberg körde den, jag har hört den ganska mycket. Finlands statsskuld, jag var på en konferens i Berlin med andra tankesmedier, och där är alltså finska högern då med samfinländarna har bestämt att de kommande 50 åren, alltså det här är liksom så här, fram till nästa istid ska det vara åtstramning på 1% av BNP, alltså det är liksom helt, det är hål i huvudet, och Socialdemokraterna, de brott i Finland nu, brott, de leder opinionen och så här, kanske vinner någon val om något år, men de brottas nu med om de ska liksom gå med på ansvarståget. Och de har lite rosnas krig där. Det borde man kanske följa mer. Mm. Men de har alltså, berättade då chefen för Calivisorsa Foundation, deras då liksom katalys kan man säga. Och han berättade att det är liksom en pågående debatt, lite försiktig debatt mellan liksom fackliga ekonomer, väldigt mycket som på 80-talet i rosnas krig, där de säger då att vi kan inte gå med på det här ramverket då, det här liksom högerramverket, utan alternativet måste ju vara att man på något sätt gasar ur krisen, sänker arbetslösheten som ju är ännu högre än i Sverige. Vad tänker du, Elisabeth, som är ännu mer kanske expert? Du levde när de här rosens krig var, men Elisabeth vet allt om det. Du har glömt, hon glömmer aldrig.
Det känns tryggt att veta att det är någon som kan
med. Du kan väcka mig mitt i natten och jag kan berätta allt. Nej, men jag tycker väl att alltså, jag och 70-80-talen går ju igen som något spöke hela tiden på något sätt. Och där finns det väl också nu, tror jag, en misstro på i viss mån mellan regeringar och centralbanker. Och det tror jag liksom nästan går tillbaka ända till finanskrisen 2008. Att väldigt mycket att centralbankerna fick liksom hantera efterspelet väldigt mycket på egen hand. För att regeringarna stimulerade ju inte ekonomin i särskilt hög utsträckning. Nej. Särskilt inte i Europa, USA lite grann då, men inte alls tillräckligt.
Och sen krävde de ju vissa ekonomier då med, alltså eurokrisen som
precis,
kom 11
precis,
där typ.
Precis. Och nu finns det väl också då samma sak, att nu centralbankerna har liksom tagit hand om den här inflationsbekämpningen, för att många regeringar har inte gjort särskilt mycket, särskilt inte vår i Sverige. Det finns ju andra exempel, mer positiva exempel, men generellt så uppfattar jag det nästan som att det finns någon misstro där som inte alls är bra. Och som där tror jag däremot, alltså om man vill hitta någonting som skulle kunna leda till en kris så småningom, så är det väl liksom just den där slitningen, att man inte får till liksom ett bra samspel mellan finans- och penningpolitik. Men traumat efter 90-talet, traumat efter eurokrisen gör ju på något sätt fortfarande att ingen politiker vill stå där med svarte petter. Alltså ingen vill behöva ta besluten att skära ner när statsskulden blir väldigt, väldigt hög. Och då tror jag att liksom istället för att på något sätt argumentera för att ja, men den här statsskulden som vi har nu, till exempel i Finland, då, den är ett resultat av att vi har de här sociala skyddsnäten och vi har de här beredskapslagren.
Vi har marknadshyror i Finland.
Precis, och allt det här liksom kostar och nu är det lågkonjunktur och vi har låg tillväxt. Men så småningom när vi har gjort de här åtgärderna så kommer tillväxten komma tillbaka och då sjunker statsskulden. Så att det är egentligen bara att ha tålamod och vänta ut det. Men så funkar inte politiken, utan man väldigt mycket då enligt det narrativ som finns och inte minst också även understött då av olika lagar och regler. Jag menar, Finland är också ett euroland. De måste följa vissa budgetregler som EU har som verkligen då gäller euroländerna. Så liksom det, jag tror många, de känner väl sig bakbundna. Sen högerpolitiker känner ju sig naturligtvis inte bakbundna, för de tycker ju att det här är bra. Men,
ja, men det är ju vad ekonomerna under lång tid har sagt, att de här problemen löser vi ju bara genom att höja och sänka räntan. Mm. Det är ju det som har varit legio i den ekonomiska teorin.
Och
de
politikerna senaste, ska vara bakbundna.
Ja, de ska. Det är bra. Va? Mm. Det är ju lite grann den här
Houdini.
Odysseen och sirensången och stoppa vax i öronen. Liksom, vi ska inte ha politiker som är inne och dribblar, utan det här sköter Riksbanken jättebra med ett enda instrument. Och det har vi ju sett och lyckat det är.
Mm. Och politiker som lyssnar på folket. För sirenerna i det här fallet då, människornas behov av utbildning, välfärd.
Men varför ska vi lyssna på dem? Jag menar, det är ju experter, det är ju eliten som sitter i Riksbanken. Det har vi ju fått itutat oss årtionden nu. Sen att varenda prognos de har gjort de senaste 20 åren har slått fel. Det ska vi tydligen inte bry oss om.
Och att liksom själva deras målsättningar liksom bara var att någon på ett möte var tvungen att säga en siffra och så sa han en siffra och det var
den fastnade.
2%. Vad säger du, Max?
Det man ska säga om Finland är just det här som Elisabeth nämnde, att de är ju ett euroland. Så att jag tror inte att de behöver strama åt egentligen eftersom euron faktiskt har utvecklats sedan eurokrisen. Men det finns ju ändå någon sorts logik i att de tvingas strama åt eftersom de inte har en egen valuta och ingen egen centralbank och därför är beroende av vad den europeiska centralbanken gör. Och om man tittar på vad som hände i eurokrisen så lät ju den europeiska centralbanken räntorna skjuta i höjden på liksom grekiska och italienska statspapper just för att tvinga fram åtstramningar. Så det skulle ju rent teoretiskt kunna hända med Finland också, att den europeiska centralbanken säger nej, vi kommer inte rädda er om inte ni stramar åt. Sen så även om jag är ganska kritisk mot euron så tror inte jag heller att det scenariot är särskilt sannolikt längre, för att man har lärt sig av eurokrisen att i slutändan så tror jag att ECB nu faktiskt skulle hjälpa Finland. Så jag tror inte att de behöver strama åt, men det man kan säga för Sveriges del är att vi har absolut ingen anledning att jämföra oss med Finland eller liksom tänka att vi kan hamna i samma situation om vår statsskuld skulle vara 80 eller 90 eller 100%, för det är ingen som tvingar oss att strama åt.
Ja, precis. Och där kan jag bara flika in att ECB har signalerat just framförallt, jag vet inte hur det är med Finland, men till Frankrike, att vi kanske inte räddar er där. Alltså jag tror ju att de kommer göra det om det verkligen skulle bli total krasch. Men bara det att man skickar den signalen gör ju att marknaderna blir nervösa. Och det tror jag kan förklara mycket av liksom räntepaniken i
ECB. Vi vill ha AfD som regeringsbärare i Tyskland och Le Pens frontpersonal.
Vi vill bara ha en stabil regering och den kan ledas av Le Pen, det gör inget.
Så länge vi får sätta räntan.
Men jag tror också här, ärligt talat, att det handlar ju om det här som vi kallar för moral hazard problemet. Att man vill inte att folk ska tro att vi kan köra på och så kommer någon som lender of last resort och gå in och rädda oss. Det hör liksom till, det här dubbelspelet hör till den politiska ekonomiska narrativen också. Man måste nästan lite grann skrämma sig och sen vet ändå de flesta att när det kommer till kritan så kostar det mer om vi inte gör någonting. För jag kommer ihåg, jag hade en debatt för 20 år sedan i tv med den inte helt obekanta nyliberalen Johan Norberg. Och då var det ju lite krisigt efter dotcom-krisen och sådär. Många banker redan då också började halta lite grann. Och då tyckte ju han, så många på den kanten där ute, liksom, nej, men låt bankerna gå omkull bara. Ja, det kan man ju säga. Men vem får betala för de här bankkonkurserna? Ja, det är ju inte bankerna i huvudsak, utan det är ju faktiskt en massa annat folk, va?
Ja.
Jag bara säger detta för att jag tror inte det är första gången man signalerar detta, utan det är ju legio egentligen.
Ja. Absolut, det handlar ju om att disciplinera, som man säger.
Men det är liksom den här poddens uppdrag är att slå hål på de här myterna. Jag tror vi får återkomma till liksom Finland och kanske Liz Truss-historien och inte minst det som Labour gör nu som är förjävligt. Alltså de sparkar ju neråt. För mig är det liksom hål i huvudet. Socialdemokrater som försämrar för arbetarklassen istället för att ja, finansierar med skatter på de rika, det är liksom hål i huvudet. Men vi återkommer till detta. Vi ska gå in på det här med Nobelpriset i ekonomi. Eller vad det nu egentligen är för någonting. Det är ju Riksbankens pris i ekonomi, ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, va?
Så är det. Och det har ju varit, som vi alla vet, lite diskussioner kring detta. Och jag vet egentligen inte om det är den intressantaste frågan. Nu tycker jag att vi har hållit på
att prata om det Max i
20-30 år nu.
Vi har kört den nu.
Ja, och vi vet att det är inget äkta Nobelpris. Jag tror inte vi kan göra någon poäng.
Men det gör ju möjlighet för oss andra att skapa egna Nobelpris som vi liksom kan lansera. Och hoppas att vi får plats där i liksom Blå hallen.
Det kan man ju alltid hoppas. Ja, det finns ju ett Ig Nobelpris av något slag som man skulle kunna införa här också.
Men årets Nobelpris har då gått till ekonomihistorikern Joel Mokyr. Eller Mokyr, ni får berätta. De har väldigt svåra namn. Alltså det är det som förenar de här tre. I mitt perspektiv. De har helt outtalbara namn så här sent på eftermiddagen. Så kan du berätta här, Max, istället, eller Elisabeth? Jag är inte i form för att...
Peter Howitt är väldigt svårt att säga. Nej, men Philippe Aguillon är ganska svårt. Det kan jag ge dig.
Mokyr är väldigt svårt.
Ja.
Ja.
Men de har i alla fall fått detta pris. Vilka är de här? Vad står de för? Och ekonomihistoriker, det är ju inspirerande, va, Elisabeth?
Ja, det tycker jag är kul. Absolut. Jag läste Mokyr på masterkurser och så att det var roligt. De andra känner jag inte alls till faktiskt, måste jag erkänna, tyvärr. Men Mokyr, han företräder ju en idé då som handlar om att den industriella revolutionen skedde när den skedde, inte bara för att man hittade en massa kol i Storbritannien utan också för att upplysningen hade inträffat. Så att det förklarar egentligen varför någonting sker vid en viss tidpunkt. För att mycket av de här teknikerna som man började använda, de fanns redan. Men de hade inte kunnat tillämpas för man visste liksom inte vad man skulle göra av dem egentligen. Men när man väl börjar få idéer om att man kan stöpa om samhället, man kan organisera det utifrån någon sorts förnuft istället för utifrån liksom en gudagiven ordning och hierarki, då öppnas liksom helt nya möjligheter.
Mm.
Så det tycker jag är spännande.
Det låter jättespännande.
Det fanns ju någon sorts idé för ett tag sedan, alltså någon sorts lite så här konträr tagning som blev ganska vedertagen, att det egentligen inte var upplysningen eller den vetenskapliga revolutionen som ledde till den industriella revolutionen, utan det kom in först sent 1800-tal när man började med kemi och elektricitet, och så att vetenskapen egentligen inte alls påverkade den tidiga industriella revolutionen, utan det bara var hantverkare som lärde sig nya uppfinningar och sådär. Det fanns ju en uppfattning, men Mokyr ville visa att nej, det var faktiskt det här, just det här systematiska, att systematiskt leta efter ny kunskap och sätta in det i ett system och på vetenskapligt sätt utveckla vårt kunnande om världen. Att det själva systemet skapade en kultur av att hitta innovationer, hitta nya lösningar och även kommunicera med varandra och sprida lösningar på ett sätt som gynnade England och sen resten av Europa. Så att han har en väldigt idealistisk historieskrivning. Han är ju fullblodsidealist kan man väl säga.
Det är ingen marxist.
Men han är samtidigt ganska, alltså, jag har inte läst alls någon av Joel Mokyrs böcker. Jag läste någon artikel sådär, men ingen av hans böcker. Men han verkar ha väldigt väldigt sympatisk person som är väldigt öppen för motsatta perspektiv, och som redaktör så lämnar han plats åt folk som hade helt andra synsätt, och han debatterade mot dem, mot liksom marxister som hade mer materialistisk syn på hur industriella revolutionen kom fram och sådär, eller hur den blev till. Och det är också väldigt sympatiskt att man kan få Nobelpriset just för att skriva böcker och inte bara artiklar i de här fem topp
tidskrifterna. Eller konstruera någon matematisk modell.
Ja, så att jag blev positivt överraskad av det här.
Jag tror vi alla blev det. Jag är ju också gammal docent i ekonomisk historia, så jag känner ju väl till Mokyr.
Hoppet har tänt.
Ja. Ja, nej, men vi läste ju faktiskt, jag hade honom kurslitteratur när jag gav kurs i ekonomisk historia på 90-talet i Lund, och så han var ju stor redan då. Och jag tycker också att, ja, men det som är lite intressant med honom, det är ju att han reviderar lite grann den gamla uppfattningen man hade om hur sambandet mellan teknologisk utveckling och vetenskap ser ut. För lite grann som Max sa, en bild vi fick med tiden, den ursprungliga, den som går tillbaka till Ashton då, det var ju liksom att det var Watt och det var Arkwright, och det var det som körde igång den industriella revolutionen. Det det lite grann har ju rehabiliterat det. Därför att på ett sätt så blev det under en period som att man sa att nej, men vetenskapen, det är framförallt man tar upp Tyskland, den kemiska industrin och det är slutbart. Det var då den verkliga industriella revolutionen kom igång. Så på ett sätt, han förnyar, men bygger egentligen vidare på det här ursprungliga, lite gammeldags tänket också. Sen har han ju ett mer rigoröst fakta underlagen vad Ashton och tidigare ekonomihistoriker har haft. Sen tycker jag ju klart att om man ser på hur årets Nobelpris ser ut, alltså han får halva priset och sen har vi två utrerade matematiker, tillväxtteoretiker som fördelar på den andra hälften. Det känns nästan lite grann här som att det finns en koppling mellan dem, och det är ju det här med schumpeteranska idén och innovation. Destruktiv konstruktion, innovation och så, men det känns ändå lite grann, jag tror inte det räckte för att man skulle bestämma sig för de här tre, utan jag tror också lite grann att ja, men här har vi en som sysslar med empiri väldigt tydligt, och två andra som i huvudsak ägnar sig åt modellwanking, om vi ska väl uttrycka oss lite, lite ofint här, va? Men så att jag är också väldigt positiv till honom, och det är kul därför att jag menar, senaste gången vi fick ekonomihistoriker och den dimensionen som fick Nobel, det här så kallade Nobelpriset, det var ju faktiskt 93 när Douglas North och Robert Fogel fick priset, och det är så pass länge sedan.
Precis, och det pratar ekonomhistoriker fortfarande om, de är så glada.
Jag skrev min C-uppsats med Douglas North-teorier handledd av Stefan Kalén. Det är liksom... Det är sån...
Lite förra året kanske också, om man vill räkna. Alltså Moglu och det finns en
lite grann. Ja, lite grann. Ja.
Det finns en artikel i senaste numret av statsvetenskaplig tidskrift av Benny Karlsson som skriver just om hur det gick till när Douglas North fick sitt Nobelpris 1990, och så utforskar han det, och det är väldigt intressant för alla som är inblandade antagligen.
Vi som är lite nördar tycker det är så. Nej, det är klart, vi vet ju alla att det beror lite grann på vilka är det som sitter i kommittén. Och känner vi till det så vet vi att det är det personliga nätverk som är väldigt höga att spela in, både i år och 93.
Man kan nästan en sociologisk analys av Nobelpriset vore intressant.
Det finns många böcker skriven om detta.
Men får jag bara säga en sak där ändå, lite kritik här också. Nu säger vi att Mokyr, vi är glada för det. Samtidigt kan man säga att rätt mycket av det Mokyr säger är han ju inte ensam om. Jag tänkte när jag har läst flera av hans böcker, rätt mycket av det han skriver finns det till exempel en amerikansk historiker, David Landis, som skrev redan för 20, 30, 40 år sedan. Jag tror till och med han skrev redan på 60-talet om de här sakerna. När North och Fogel fick priset, då tyckte jag det var rätt självklart. Här kan man tycka, jag menar inte att han inte är värd priset. Alltså om en ekonomihistoriker idag ska ha priset så tycker jag att han var ett bra val. Men jag tycker inte han har den graden av nyskapande som North och Fogel faktiskt hade. Va? Där finns andra som till exempel Landis, som jag tycker att man egentligen också lika
gärna kunde ge priset.
Men han är ju historiker, och då kan han liksom inte få priset.
Då är man
diskvalificerad.
Vad heter Landis bok? Är det...
Jag läser Unbound Prometheus.
Och sen...
Unbound Prometheus, eller
Det är en av böckerna, det är en av böckerna. Men sen skrev han också lite senare en bok om The Wealth of, typ Wealth of Nations.
Det är den jag hade som kurslitteratur tidigt 2000-tal.
Den räknas väl som en stor arbete. Men visst, ekonomihistoriker är ju jätteglada över detta. Ja.
Ekonomihistoriker är ju de riktiga ekonomerna.
Så är det.
För man vet vad som har hänt. Har vi något mer? De andra två, det är två matematiker.
Jag kan säga att Filippa Guillon har jag ju stött på en del eftersom jag har sysslat med Schumpeter. Så att jag är ju väldigt glad att det är någon som lyfter fram Schumpeter som vinner priset. Jag tycker att det är verkligen någon som behöver lyftas fram. Han är en av de stora ekonomerna kanske. B.V. Keynes, en av 1900-talets största ekonomer, kanske en av de största någonsin.
Och det är kreativ förstörelse och
precis,
så vidare, va?
Ja, precis, Northvolt. Kreativ förstörelse. Northvolt kan man säga. Ja, Schumpeter studerade hur kapitalismen utvecklas genom olika cykler genom att man kommer på nya uppfinningar som förstör de gamla uppfinningarna, vilket låter inte så revolutionerande om man lever i liksom den riktiga världen, men som går väldigt mycket på tvärs med den här idén om att det råder jämvikt. Som den klassiska nationalekonomen har.
Och där finns liksom inte utrymme för entreprenörerna. Nej. I den där ekonomiska, matematiska modellen. Och det är ju, precis som du säger, det är ju det som är finessen med Schumpeter. Han visar ju på att ja, men kapitalismen, det är ett dynamiskt system. Det är inte det att vi springer omkring och tassar runt och älskar varandra, som man kan tro om man tar
del av. I jämvikt.
I jämvikt, precis. I de här generella jämviktsmodellerna, där har ju företagen ingen roll, därför att vi är infinitesimalt små och infinitesimalt många. Mm. Så på det sättet är jag också Schumpeter väldigt mycket mer verklighetstrogen, det tycker jag.
Men då blir det ju också kopplingen då till idéerna, för då får ju idéerna, alltså man ska, om man har massa människor, miljarder människor som ska agera på de här marknaderna, då är ju så att säga, de tröga strukturerna är att man har religioner och kulturer och kastsystem och feudalism, och man har liksom massa tröga strukturer som gör att människor inte är så här fria aktörer som känner av alla variabler som styr priset och kanske inte ens bryr sig om priset. Så det är liksom, modellen är falsk. Och sen då detta att de här idéerna, typ upplysningen, de får ju en makroeffekt eftersom de ändrar och skapar de här då, möjliggör då systemförändringar liksom, som möjliggör då teknisk förändring och ekonomisk förändring.
Ja, så är det. Alltså de går ju hand i hand. Schumpeter skrev ju också mycket om idéer just. Och där finns ju även alltså en svensk ekonom som heter Erik Damén som utvecklade en teori som heter utvecklingsblock.
Mm.
Spetsar
nu är det Stockholms universitet 1999, så jag blir nästan lite...
Det gläder mig speciellt, jag har skrivit två böcker om Damén och den här strukturanalytiska skolan.
Så jag älskar alla Damén.
Ja.
Nej, men det där, alltså de här utvecklingsblocken och utveckling generellt, alltså för att något nytt ska kunna födas så måste ju liksom det gamla förstöras. Det är ju hela idén med det där. Och det gäller ju de ingrodda idéerna också. Att liksom, du kan inte skapa en ny ekonomi om du är liksom fast i det gamla. Det är ju där vi står och stampar så mycket idag, för att vi är så fast i 90-talsidéerna, så vi liksom reproducerar hela tiden den ekonomin om och om igen. Alltså vi får nya och nya jobbskatteavdrag,
nya bubblor.
Nya bubblor, för att vi ska hela tiden liksom bygga upp nya marknader med meningslösa produkter och så vidare. Och ska man ersätta det med något nytt, då måste man ju ha nya idéer. Så är det.
Och detta sa alltså Damén för redan 50 år sedan. Mm. Och jag tycker lite grann så här, att när man läser då, jag har ju studerat Harriet och Aguillon rätt ingående som tillväxtteoretiker och tagit mig igenom alla de här modellerna. Men egentligen tycker jag det är lite orättvist, därför att substantiellt vad de säger är inte mycket mer än vad Erik Damén och strukturanalytikerna sa redan för 40-50 år sedan. Skillnaden är ju dock bara att Erik Damén, Johan Åkerman, Ingvar Sven Nilsson, Lennart Schön i Lund, lite grann George Truly och andra också kanske. Vi har ju inte matematiserat.
Och här har vi ett kollektivt 26 års Nobelpriskommitté har numera ett avsnitt att lyssna på. Självrekommendation kanske vi, liksom kanske George Truly, han har en blogg som ni kan läsa där han går vidare med argumentationen för sin eget Nobelpris. Vad tänkte du säga, Max?
Ja, men det som är så ofattbart för mig är det här att Schumpeters hela idé är just det här att ekonomin inte är jämvikt. Han började sin analys i de här jämviktsmodellerna, Leon Valdras jämviktssystem, som han tyckte var väldigt elegant och fint och som han hade väldigt stor uppskattning för. Men det var ju bara startpunkten för analysen och liksom en analys av hur en ekonomi inte ser ut, en kapitalistisk ekonomi. Det var en sorts cirkulär ekonomi som aldrig växte, som aldrig utvecklades. Och sen så införde Schumpeter då entreprenören som en sorts agent som förändrar ekonomin och med hjälp av en bank som kan trycka pengar, skapa pengar åt entreprenören, så sätter det här igång en cykel och entreprenören med nya pengar så kan den köpa insatsvaror, sätta ihop dem på ett nytt sätt som leder till innovation och sen andra som följer efter och sen så uppstår en stor boom och det blir inflation samtidigt eftersom det blir mer och mer pengar och sen så när den här bubblan har växt tillräckligt mycket så vänds den i sin motsats och då hamnar man i en sorts recession och då sker den här kreativa förstörelsen och det gamla dör och det nya föds. Och så utvecklas kapitalismen i cykler. Men det de här Aguillon och Howitt har gjort är att de har liksom tvingat in Schumpeter igen i det här allmänna jämviktssystemet som var det han försökte komma loss från, som visade att det är liksom tvärtom.
Han är i husarrest.
Så här. Ja, han satt i husarrest inne bakom galler och liksom bakom lås och bom. Så det är en sak och de har ju också en helt annan bild på det här med bankerna och kreditgivning, för det är också det som är motorn i Schumpeters teori. Det är inte bara entreprenören, han behöver ju också nya pengar och bankerna i Schumpeters teori är ju, de skapar nya pengar när de lånar ut. Det är en väldigt viktig faktor, för det är det som driver fram hela den här, både boomen och liksom inflationen först, och sen så som vänder det till att skulderna blir för stora och det övergår en depression, och det ja, så hela, liksom, hela cykeln bygger på att det är ny kredit och nya innovationer, och det har de också tagit bort. Och de har liksom den här bilden av att det är hushållens besparingar som möjliggör för andra att bli, att andra att låna ut, att det är liksom någon måste skjuta upp sin konsumtion och vara snål och sparsam för att bankerna ska kunna låna ut pengar till andra. Det är den idén de bygger på. Och då det går inte att få några cykler av det, några liksom innovationscykler, om man har det synsättet. Så att de har helt vänt upp och ner på Schumpeter där.
Det är en väldigt avskalad variant av Schumpeter i alla fall. Och det är ju riktigt som du säger. De betonar ju inte liksom cykeltanken hos Schumpeter. Jag tror det som är det bärande hos Harriet och Agion, det är ju då att de lite grann vidareutvecklat en tanke som fick Nobelpris för 10-tal år sedan. Paul Romer, tillväxtteoretikern, som mer eller mindre lanserade det här med endogen eller nylanserade, ska jag väl säga. Mm. För det var en gammal idé det också. Men nylanserade det här med att vi har en endogen tillväxtprocess, och framförallt betonade han ju då detta med kunskap och idéer. Det är Agion, alltså nu pratar jag liksom mer i modelltermer, jag går in och tittar på deras matematiska modeller, det är ju det de har fått priset för. Mm. Va? Men går man in och tittar på det då, så kan man ju säga att den stora skillnaden då, som de tydligen då i kommittén har tyckt är värd ett Nobelpris då, det är
eller
att de...
två halvor, alltså ett halvt Nobelpris.
Ett halvt Nobelpris som de får delat på två. Men det är ju då, det som är det nya då, det är ju liksom att till skillnad från Romer som tänker så att de här idéerna och kunskapen ackumuleras så att vi liksom fortsätter producera det vi gjorde innan, så har vi mer en substituerbarhet. Alltså Romer pratar mer om komplement, att vi bygger på hela tiden och att vi har liksom inga rivalitet och sånt där. När vi har en blueprint så kan alla använda den, och det är ju det fina i kråksången. Men de här två betonar mer då liksom att ja, men när vi lanserar någonting nytt så måste vi dra undan någonting annat. Och det är ju den schumpeteranska idén någonstans, lite urvattna form tycker jag då, destruktiv konstruktion. Och det är det som är det specifika rent modellmässigt i vad de gör. Och jag är ju lite tveksam om jag tycker det är så stort så att man ska ge det ett Nobelpris.
Ni är ganska hårda här tycker jag. Vad säger du, Lisa?
Jag kan säga något ja, positivt annars. Jag är väldigt glad att Agion har fått priset på ett sätt när det gäller klimatförändringen. Att han har ju applicerat Schumpeters tankar om kreativ förstörelse just på klimatproblemet. Att det är såklart så man måste lösa klimatproblemet. Man måste utveckla ny teknik som förstör fossila bränslen. Och den processen kan vi inte veta på förhand. Den är liksom per definition okänd. Men det vi vet är att när den väl kommer igång så kommer den kunna gå ganska snabbt.
Och den är nog inte jämvikt heller.
Den är inte jämvikt någonstans. Och det är inte så att vi måste liksom spara oss till utsläppsminskning. Det är inte så att vi liksom måste minska vår tillväxt för att kunna ställa om samhället till ett fossilfritt samhälle. Och det har han skrivit, det skrev han liksom på 10-talet och sådär. Och det gör ju en väldigt stor kontrast till William Nordhaus som fick Nobelpriset 2018 för sin klimatekonomi som har den här jämviktsmodellen. Det enda sättet att minska utsläppen är att höja en koldioxidskatt. Man ska inte göra någonting annat, man ska inte ha någon industripolitik, man ska inte ha några subventioner till förnybar energi, man ska bara ha en koldioxidskatt, för det är det som minst rubbar marknaderna enligt Nordhaus.
Men det här är en ganska bra övergång.
Så sätt har han ju,
men det är en ganska bra övergång till nästa ämne, Max. Alltså jag tror det är en ganska snygg övergång till nästa ämne. Vi ska prata om inflationsbekämpning, där också det är ganska passiv-aggressiva förhållande till marknaden och verkligheten finns som regel. Vill ni andra bara säga något avslutande om Nobelpriset här?
Får jag bara kommentera, Max? Ja. Jag håller med också. Jag tycker det finns saker som Agion gjort tidigare som jag också gillar, precis på miljöområdet. Men det finns också saker som jag inte är så förtjust i. Jag skrev rätt nyligen en bloggartikel där jag betraktade eller benämnde Agion som en polerad nyliberal och som väckte lite uppmärksamhet. Men jag tycker när det gäller till exempel omdistribuering av intäkter och förmögenheter, så har han ju varit väldigt tydlig och profilerat sig mot Piketty och Zuckerman och det här gänget som tycker att vi kanske ska sätta dit de här mångmiljardärerna och plocka in de pengarna till vanligt folk, arvsskatt, beskatta högre vinster och så vidare. Och det tycker jag är ju mindre sympatiskt. Men hans idé är ju då liksom, nej men om vi tar pengar från de här superrika, då har de inga pengar att stoppa in i och våga exakt. Innovera. Och, ja.
Och det hänger ihop den här synen på besparing, att man måste ha besparingar först för att sen kunna låna ut och investera. Medan Schumpet säger att investeringarna kommer först.
Ja. Det är det man kallar loanable funds-teorin som vi har under 100 år nu snart visat det helt uppåt väggarna. Men det tänket finns tyvärr kvar.
Precis, och har man det synsättet att de rika måste ha pengar för att kunna göra nya investeringar och nya innovationer, då hamnar man ju där. Ja, det är klart, då kommer en skatt på dem att försämra innovationstakten och hindra företagen och så vidare. Så att det finns en väldigt tydlig förklaring till varför man har den synen.
Ja. Vi lyssnar nu på en bromance om Nobelpriset i ekonomi i år. Och den går vidare nu till att diskutera en av vår tids mest spännande och innovativa nationalekonomer, Isabella Weber. Hon har nämnts väldigt ofta i den här podden. Hon är lite grann en husgud. Själv är jag har läst typ en artikel av henne och sen har jag hört er prata om henne. Så jag är ovanligt inläst på henne faktiskt.
Hon är ändå min husgud.
Jag tror på er. Precis. Strängteorin som Gunnar Sträng odlade har jag hört. Nej, jag men liksom, Elisabeth, vill du liksom bara, vem är Isabella Weber om vi bara börjar där? Varför är hon så relevant och vart är under de sista åren?
Men hon fick sitt genombrott egentligen 2021 när hon skrev en artikel i The Guardian tror jag. Mm.
Den jag läste.
Precis, det är den du har läst. Det är den du tar all din fakta ifrån. om alternativa sätt att bekämpa inflationen. Och det var ju precis i början av inflationskrisen. Den hade börjat i USA, den hade väl inte riktigt börjat här, men man kunde liksom börja
Hon såg det komma.
Hon såg det komma. Hon är också, hon är från Tyskland, men hon är verksam i USA. Och hon lanserade egentligen det sätt som man bekämpade inflation med, ja men vad ska man säga, innan 70-talet, innan 80-talet, alltså innan man började få de här normpolitiska idéerna om självständiga centralbanker och så, där man helt enkelt liksom tittade på olika marknader, såg var sker prisökningarna någonstans, vad kan man då göra åt dem, det är skillnad på liksom utbudsdriven inflation, efterfrågedriven inflation. Utbudsinflation går nästan inte att bekämpa med räntor, utan där måste du liksom hitta sätt att möjliggöra att utbudet stabiliserar sig. Och det är ju precis den typen av inflation som vi hade i samband med pandemin. Alltså när handelsflöden skars av, när helt plötsligt alla världens länder skulle komma åt liksom skyddshandskar och masker och vacciner och sådär, och vi fick liksom prisökningar på alla möjliga konstiga saker, ägg, trävaror för att alla skulle bygga altaner. Folk ville inte åka kollektivt, så man köpte begagnade bilar, så blev det jättestor efterfrågan på det. Alltså massa saker hände samtidigt. Och då såg hon också det här att i en sån chock så kan företagen börja höja sina priser, för att människor är nästan beredda att betala vad som helst. Om man är rädd för att jag kommer inte ha blöjor hemma, utan. Jag kommer inte ha mjöl.
Hushållspapper var det ju.
Precis, exakt. Det blev liksom rusning efter vissa saker. Och då blir det liksom en kombination av att företagen har då en viss marknadsmakt, alltså typ ICA har väldigt stor marknadsmakt i Sverige. Och samtidigt då så får ju ICA också ökade kostnader genom att de kanske inte får tag på de varor de brukar få. Vi hade ju också en energikris i Europa så att elkostnaderna ökade astronomiskt.
Och så Ukraina-kriget på det.
Ja. I samband med Ukraina-kriget, och då får ICA helt plötsligt också sina elkostnader ökade och så vidare. Och så håller det på sådär, och ska ICA då upprätthålla sina vinstnivåer, då kommer de ju börja höja priserna mer och mer och mer, och konsumenterna hänger inte med på det här.
Och berätta för mig, vad hände då i Sverige? Nej, jag skojar. Nej, men det var ju exakt det här som hände.
Det var exakt det här som hände.
Ja.
Och hon, det här i början då, så fick hon ju så otroligt mycket kritik från andra nationalekonomer. Hon blev kallad inte en äkta nationalekonom, för att en äkta nationalekonom föreslår då inte det som hon föreslog, nämligen pristak, prisregleringar, olika typer av buffertlager, alltså just att man går in mer liksom
aktivt,
kirurgiskt i olika marknader och sådär. Det blev till och med en tentafråga på universitetet i Chicago. där
Chicago-ekonomer.
Precis, just om henne som då inte en äkta ekonom. För vad skulle en äkta ekonom ha gjort? Vad skulle man ha föreslagit istället? Ja, höj räntan. Nej, men sådär.
Dr. Paglos lyckorike. Mm.
Precis, precis. Men över tid så har hon liksom, eller har väl diskursen i princip formats efter henne. Så att hon, det här perspektivet har liksom ändå blivit mer och mer accepterat. Sen rent politiskt så kan man ju inte säga direkt att det har följts. Men det finns vissa exempel, till exempel Spanien då, som införde ett pristak på el ganska tidigt och sådär.
Och det går jättebra med Spanien.
Det är ganska vanligt ändå att folk till slut gjorde så som hon föreslog i den artikeln i Europa. Spanien, även Frankrike införde ett högkostnadsskydd på el, och Tyskland hade också sin gaspristak. Ja. Nu i Sverige så har regeringen infört ett elpristak.
Sent
om sidan.
Efter att elpriserna sjönk.
Ja, som är satt ganska högt. Men ändå, det har ju ändå slått igenom på något sätt. Så hon har den här idén om att företag kan, att liksom vinster kan driva på inflation också. För ofta så pratar vi bara om att löner är det som driver på inflation. Därför måste man strama åt och sänka folks löner och liksom hindra dem från att begära för mycket. Men hon menar också att vinster kan driva på inflationen. Dels för att företagen just passar på när de kan. Om det är mycket turbulens i världsekonomin så kanske företagen passar på att höja sina priser och folk tänker att det är okej. Det är liksom, det är inte deras fel, för allting ökar i pris och ingen kan liksom skilja vad som är att någons kostnad ökat från att någon bara höjer priset. Men även rent mekaniskt är det så att om ett företag har en vinstmarginal på 20% och deras kostnad ökar, så kommer det i sin tur bara, utan att de behöver öka sin vinstmarginal alls, så kommer de driva på inflationen mer, att deras vinst kommer gå upp med mer bara för att deras kostnader ökar. Och det har faktiskt ECB också skrivit i en analys, att företagen behöver inte göra någonting för att deras vinst ska vara inflationsdrivande när alla andra kostnader går upp. Så att jag tycker att hon, att den här idén om att man måste vara pragmatisk och se vilka olika källor är det som inflationen härstammar från, var kan man gå in och rätta till det och vad borde man göra? Den idén har ändå fått genomslag, tror jag, efter den senaste krisen.
Ja, men det är ju riktigt. Samtidigt så är det ju inget nytt egentligen. Jag får liksom advokat igen. Va? Men jag menar, tänk tillbaka till kriget. Vad hade vi då? Jo, då hade vi ransoneringar. Och ett av skälen man framförde till det var ju faktiskt också att folk inte skulle kunna göra vinst på de här bristsituationerna. Jag är gammal nog och har varit med på 70-talet när vi hade oljekrisen och när vi fick ransonering under kortare perioder då av bensin och sånt här. Så att, och egentligen om man tänker rent logiskt, hur kunde man fastna i det väldigt märkliga resonemanget? Det är inte konsumenter som sätter priset, det är företag som sätter priset. Företag ska räkna in en stor part av priset, kostnader. Det är ju lönerna, det är kanske lejonparten i många branscher. Men vinsten är ju också en del av priset, och det är ju ganska självklart. Man kan alltså höja priset både genom att öka vinstmarginalen eller att höja lönerna. Och du som har studerat Elisabeth 70-talet vet ju att på den tiden då var det ju framförallt lönedrivna prishöjningar. Det vi har sett de senaste 5 åren är ju inte det, utan det är ju då profitökningarna som har gjort att man har höjt priset. Jag tror Isabella har gjort någon beräkning på typ 2/3 i början på 2000-talet var profitgenererade, så att säga, och att det är inte den här klassiska löneprisspiralen vi pratar om, men likväl är det ju det politikerna verkar tänka på, därför att deras lösningar handlar ju lite grann om, ja, men vad är det för medel man har? Höj räntan.
Ja. Precis, och det handlar ju just om marknadsmakt. För om man jämför dem med 70-talet, så även där någonstans var ju roten råvaruinflation.
Ja,
och så svarar liksom fackföreningarna på det då med att börja
kompensera sig,
liksom, börja höja lönekraven. Och tack vare då att de hade så pass stor marknadsmakt på den tiden, så kunde man ju liksom upprätthålla lönenivån. Sen kanske man gick för långt då i många fall. Och inte minst handlade ju det om att den här centrala löneförhandlingsmodellen liksom krackelerade. Det kan vi ta i ett annat avsnitt.
Det tar vi i massa andra avsnitt.
Men det, liksom den stora skillnaden liksom med just hur det har varit sen efter 90-talet, det är ju att liksom löntagarnas marknadsmakt har ju försämrats successivt, och näringslivets marknadsmakt har liksom ökat. Och det, då ser man ju ganska tydligt just effekten av det, att inflationen blir så mycket mer styrd av vinsterna än av lönerna.
Men det här är ju återigen en sån här fall där där politiker och ekonomijournalister lever kvar i någon sorts gammal mytbildning eller ideologisk låsning om hur det borde vara. Och där så att säga det finns en mer vänsterorienterad, så att säga, mer uppdaterad, kanske adekvat liksom take, och det är Isabella Webers då, teorier och deras tillämpning då i vissa länder. Och det jag tänker är också att den här politiken, jag tror vi har pratat om det förut här med dig Lars, alltså den här politiken som det här kräver, och det här du kallar det pragmatisk max, att man är liksom, man tittar konkret på situationen. Det låter lite som marxistisk analys på 70-talet liksom. Vi måste se den konkreta situationen och göra vår analys liksom. Att man analyserar den konkreta historiska situationen och ser vad som behöver göras. Och då det kräver jättemycket jobb. Min morbror, han var den från Transportarbetarförbundet som satt med åkeriarbetsgivarnas representant och utdelade och avslog de här dispenserna för bensin och diesel då 73. Han satt där och de stod, satt och stämplade liksom helt enkelt. Mm. Bara ja, nej. Anderssons åkeri i Bromölla vill ha liksom 200 liter diesel. Och, ja, det får de. Och liksom, det är liksom... De satt på, de jobbade många, alltså det var jättejobbigt för dem att reglera den här marknaden.
Ja, för dem rent fysiskt. Precis, det var inte lättare för.
Det var inte lätt. Men liksom att idag så är det väldigt mycket så här, vi har en jättekomplicerad inflationsutveckling här beroende på kriget i Ukraina med mer som du beskrev jättebra, Elisabeth. Vad gör vi då? Ja, vi sätter inte något tak för elpriset. Vi sänker inte matmomsen. Det gör vi nu när det är valår. Vi gör inte någonting för hyrorna. Vi gör ingenting som är konkret ändrat. Sänk inflationen eller förändra liksom prisbilden. Eller begränsa vinsten. Eller hota ICA med att om inte ni sköter det här snyggare och låter... Och ni kan ta en buffert lite. Ni har marginaler här att ta hem en del av den här. Bära lite. ICA kan bära mer än en fattig pensionär i den här krisen. Då kommer vi kliva ICA. Och vi ska ha en folkomröstning om hur många delar. Om det ska vara region eller kommunal nivå. Nej, men liksom helt enkelt, nej, men att man,
alltså, en kartell,
utan man säger bara Riksbanken får höja räntan och kväva hela ekonomin. Och i princip blir det då ska alltså Sveriges, alltså byggnadsarbetare som bygger hus som behövs i Sverige ska bli arbetslös därför att vi har stigande priser på diesel och bensin.
Ja, för att hans konsumtion räknas som mer inflationsdrivande än ICAs.
Men det är en väldigt passiv politik. Och det är ju en,
ja, det är inte bara en passiv politik. Den är ju huvudlös. Därför att här sätter man in en åtgärd som man tänker sig då ska dra ner inflationen. För det är ju därför man höjer räntan. Vad är räntan för någonting? Jo, det är ett pris. Det är en kostnad. Så att det är klart att när man höjer räntan så får det ju också såklart en inverkan på att priserna stiger. Sen vet vi att i normalfallet när man har höga räntor så blir den ekonomiska aktiviteten lägre. Men då konstaterar vi ju såklart väldigt snabbt, ja, vem får då betala priser? Så den här så kallade krispolitiken, jo, men det är såklart alla de som blir arbetslösa på grund av att man höjer räntan och drar ner den ekonomiska aktiviteten istället för att göra någonting vettigt som Isabella Weber säger och som hon, apropå att det inte var ny egentligen, därför att hon har ju fått den här idén från den gamla keynesianska ekonomen som redan på 50-talet, Abba Lerner, som är mer känd för Function of Finance, föreslog i flera av sina böcker, nämligen att man skulle titta på det här sellers price setting, så att säga. Va?
Ja, det finns ju en det är väldigt, hon är inte ensam om det här, det finns ju en väldigt stor...
Men hon har ju fört in det nu.
Hon har fört in det i debatten. Ja. Och
det ska hon kreat.
Absolut, verkligen. Och det är väldigt intressant, jag läste hennes bok, hennes avhandling, som jag inte läst förut faktiskt, för att det är en avhandling, jag tänker så här, den kanske är tråkig och lobby liksom, men den var faktiskt väldigt läsbar, och då det blir väldigt tydligt vad hon har för filosofi när det gäller det här med ekonomi, att hon, hennes avhandling handlar om Kina och hur de undvek chockterapi. Till skillnad från Sovjet. När Sovjet och många öststater föll ihop, när kommunismen föll ihop, så införde man en sorts Big Bang avreglering. Man avreglerade alla priser på samma gång. Vilket ledde till hyperinflation och kaos och liksom så småningom till Putin i Ryssland. Så hon undersöker hur lyckades Kina undvika det här ödet. För Kina hade en mycket, mycket mer gradvis reformväg. Att det var inte bara så att de växlar dem till kapitalism från en dag till en annan, och inte heller så att de anammar den här nyliberala bilden av kapitalismen eller allting avreglerat, utan att de reformerade på ett väldigt försiktigt sätt istället. Så hon undersöker varför, hur var det så, varför blev det så, Och hon inleder sin bok med en debatt i det liksom långt tillbaka i tiden i Kina mellan de här litterater, de här konfucianska lärda männen som satt och studerade vad Konfucius hade sagt och liksom hur man traditionellt skulle se på detta enligt böckerna. Och så ställer hon dem mot de här mera pragmatiska handelsmän och andra som deltog i beslutsfattandet, som liksom testade saker i verkligheten och provade sig fram. Så det är väldigt tydligt att hennes sympati ligger med de här pragmatikerna som går ut och studerar verkligheten, som inte bara sitter vid sitt elfenbenstorn ton och har en idé. Som Milton Friedman som säger liksom, inflation beror alltid på att det är så mycket pengar. Ja.
Hon hade också en grej om det stora språnget, eller vad var det? Ja. Det var ju kulturrevolutionen, va?
Jag har också läst boken och det kanske är hennes mest kontroversiella idé. Nämligen att de här kinesiska ekonomerna då i sin ungdom hade skeppats ut på landsbygden under kulturrevolutionen, sett då hur arbetarnas villkor var och därför hade mycket mer känsla för hur då de här avregleringarna skulle drabba denna befolkning mot de sovjetiska ekonomerna som bara satt på sina universitet
i Moskva,
i Leningrad.
Men om Lars Jonung hade fått plocka rovor 60-talet genom 70-talet i de små skånska byarna,
då hade han aldrig varit för normpolitik.
Då hade Sverige inte varit där vi är idag.
Där har vi lösningen. Ut på landet.
Men den är bra, avhandlingen är bra.
Den är väldigt bra. Och hon ramar in hela berättelsen med de här två idealtypen av en forskare. Liksom. Och sen så hennes stora hjälte är John Kenneth Galbraith som själv var någon sorts elfenbensteoretiker från början, men sen så fick han i uppdrag att styra alla priser i hela USA under andra världskriget.
Vilket drömjobb ändå.
Ganska nice. Men då hade han någon ganska sofistikerad idé om att det var vissa priser man skulle styra, men han fick helt enkelt slänga ut den och bara sätta ganska hårda prisstopp på allting för att det här skulle funka. Så att och han liksom lärde sig av sina misstag och testade saker i verkligheten, och sen så var det samma sak efter andra världskriget, så avreglerar man i ett svep och då blev det jättehög inflation i USA, vilket ledde till att facken gick ut och strejkade, vilket ledde till att man införde väldigt hårda restriktioner mot fackföreningsrörelse, så det blev
det ser man konsekvenserna av fortfarande,
ja, precis,
kan man säga,
ja. Sen tittar han då på hur man i Kina genom att testa sig fram reformerade ekonomin, att man inte tänkte att man bara kunde ta bort alla, liksom släppa alla priser lösa på en gång, utan man bevarade själva kärnan i ekonomin, hade man under kontroll fortfarande, liksom råvaruproduktion och stål och sådana här tunga grejer, och sen så lät man marknader uppstå i periferin, liksom i inte essentiella varor fick ha sina egna priser, och det var många små företag som fick de sätta sina egna priser, och det systemet har man egentligen bevarat fram tills idag, att man har en väldigt strategisk syn på det här, att staten ska bevara kontroll över kommandohöjderna, och sen så låter man marknaden växa utanpå, så att man växer in i marknaden istället för att bara tänka att man kan svänga om till marknadsekonomi över en.
Men det var väl plan, därför också så många ekonomer som Elisabeth sa här innan var förbannade på Isabella Weber när hon hade publicerat den där artikeln, och till och med sådana radikaler som Paul Krugman gick ju först ut och kritiserade det, och gick väl sen ta tillbaka det. Men jag tror att det finns en ryggmärgsreaktion hos de flesta mainstream-ekonomer att när någon talar om att det kanske kan behövas regleringar, tak, buffertzoner, titta på disaggregerade sektorer och sånt här, ta inte ekonomin i sin helhet bara, då blir det en röd flagg för de här. Det här kan inte vara bra, därför att det är våra modeller. Där behöver vi inte överhuvudtaget någonting av detta, därför att alla de här sakerna löser vi i våra generella jämviktsmodeller.
Om man tänker att höga priser är ett symptom på någonting, de är inte ett problem i sig, de är symptom på att det är brist på någonting. Och om man då ändrar de priserna så kan man bara skapa ännu mer brist. Men det finns ett annat argument som Galbraith använde när han införde prisstopp under andra världskriget, att om man inför ett pristak så kommer företagen behöva utöka sitt utbud och behöver de sälja fler varor för att få in samma vinst. Att det uppmuntrar snarare till mer produktion under vissa omständigheter. Mm. Så att man får ju ha en empirisk syn på det här.
Ja, nej, men där finns det väl också olika modeller. För man tänker, om USA då fortfarande på något sätt plågas av att facken strejkade och man slog ner dem och sen har de aldrig återhämtat sig på 80 år. Mm. Så alltså i Sverige så valde man ju på ett sätt en annan väg. För här var det ju väldigt, vi har ju de här LO-ekonomerna då, Rudolf Meidner och Gösta Rehn, Och Gösta Rehn var ju alltså väldigt kritisk mot prisregleringar, för han menar att det här är väldigt impopulärt. Alltså folk vill inte ha det här i längden för att det minskar utbudet.
Och det var väl ändå in på 50, man hade vissa saker långt efter kriget.
Alltså. Ja, ja, alltså hyresregleringen har vi ju på ett sätt fortfarande kvar. Så. Men absolut, kapitalregleringar, jordbruksreglering, sånt behöll man ju ändå fram till 80-90-talen. Men här blev ju lösningen istället då att ha väldigt starka fackföreningar, alltså att ha LO som liksom disciplinerande kraft då för löneförhandlingarna och sen i gengäld då skulle liksom den här inflationen egentligen skötas av en ganska stram finanspolitik. Så att jag köper ju absolut det här med att vi sitter fast i 90-talsidéer, men man ska också komma ihåg att den här idén om att ha en ganska stram finanspolitik och att det i sig då är gynnsamt för den ekonomiska utvecklingen har ju också längre rötter i Sverige. Så att det är liksom, man kan verkligen hela tiden skåpa fram det där.
Mm. Men det man hade då var ju en väldigt aktiv arbetsmarknadspolitik. Ja, att man, staten höll tillbaka men skolade om folk som blev av med sina jobb. Och sen så hade man också en väldigt hög investeringstakt i den privata sektorn. Så att om staten också hade fört en väldigt expansiv politik då så hade man ju antagligen överhettat ekonomi.
Kris, ja, liksom, alltså.
Jo, det är liksom stram finanspolitik i en situation med 2% arbetslöshet är kanske rimligt.
Ja. Valet 76, liksom då, 3 veckor innan sossarna förlorar valet 76 efter 44, då kommer, liksom, då kommer statistiken att 1,6 eller 1,7% är arbetslösa i Sverige. Idag är det liksom 8,7 eller något sånt där. Och alltså Gösta Rehn och Rudolf Meidner, deras problem var ju att hur man ska hålla tillbaka inflationen i en ekonomi med full sysselsättning.
Mm.
Och idag skulle man ju behöva Rehn Meidner för att liksom skapa full sysselsättning i ett land med egentligen, förutom under 3-4 år nu, alldeles för låg inflation. Alltså på något sätt, inflationen har varit väldigt låg. Man har ju inte nått målet. Och då behöver man ju gasa ekonomin.
Mm.
Ja, precis.
Man kanske ska säga någonting om det här med prisregleringar, för det är någonting som Isabella Weber föreslog just när det är en kris, och hon jämför pandemin med situationen efter andra världskriget, och hon har tittat på vad man gjorde i Tyskland då också, att man liksom gradvis liberaliserade priserna, så att det är väl det är inte så att hon förordar prisregleringar i alla sammanhang, men den här idén som hon lyfter fram, som hon också har skrivit om när det gäller EU med buffertlager som vi varit inne på, det tycker jag är en väldigt tilltalande idé, att staten ska agera som någon sorts kontracyklisk köpman. Att man
köper... på 30-talet, och vi tänker på den där berömda kohandeln, Susanna och bondeförbundet.
Vi har ju nu, eller hur? Vi har ju spannmålslagen.
Ja, beredskapslagen är ju en form av buffert, och det hade man ju på 70-talet, då hade man ju olja i lager som man också kunde använda, inte allt på en gång då, för att man fick ransonera, men men ändå, så man behövde aldrig stå utan.
Man är inte tänkt att ha något permanent, utan mer tillfälliga.
Men man kan ju också använda det som ett inflationsregleringsverktyg. Ja, och det var det, det skriver Isabella Weber också om i sin bok om Kina, att det gjorde man då långt tillbaka, om det nu var liksom 1000 före Kristus eller någon dynasti, att man hade...
Det här är verkligen långa perspektiv.
Köpte ris av bönderna precis efter skörden, när priserna annars skulle kollapsa. Och sen så sålde man tillbaka när liksom priserna var... Man liksom köpte billigt och sålde dyrt, och så tjänade man pengar på det samtidigt.
Samtidigt som man löste, så att säga.
Det är ju det här som är spara i ladan. Alltså som det bokstavligen.
Det är precis.
Ja.
Men den här sortens sparande i ladan kan jag verkligen ställa mig.
Utsäde och sen liksom korntal från 1-2. Det är vi för i den här podden.
Men det här är ju också intressant, för att det är det som blev skiftet på 70-talet. För då... I OECD så kallade man det att regeringar valde mellan antingen att gå den smala vägen eller gå den breda vägen. Och den breda vägen...
Det låter maoistiskt. Allt i den här podden låter maoistiskt.
Eller från Bibeln, jag vet inte.
Ja.
Men den breda vägen var ju liksom normpolitik, för det är väldigt enkelt. Alltså du bara höjer och sänker räntan, du behöver inte göra någonting annat. Och den smala vägen är mycket knepigare. Den är liksom, den ger mycket mer, men du får jobba mer.
Det är socialingenjörskonst, och det vill vi ju inte ha. Vi vill ha liksom enkla one size fits all.
Exakt.
Höj och sänk ränta, punkt slut.
Precis.
Alltså passive aggressive economics. Liksom att liksom det är en riktbank som får slå sönder allting. Ja. Till slut skär man ner på förskolan. Barn på dagis ska ta smällen för att Putin har startat ett krig. Och det har ingenting med varandra att göra, och barnen får bara sämre utbildning, och men till slut så sparkar man liksom personal på förskolor och äldreboenden för att liksom, det är bra, för att då sänks deras köpkraft när de inte längre kan konsumera lika mycket. Och
men
då blir det press neråt.
Och,
men börsen känner signalen av en regering som tar ansvar för Sveriges ekonomi. Men alltså, det här är otroligt intressant, vilket jäkla samtal. Vi var i USA för, nu är det 2 år sedan. Det var ju den här Joe Biden-eran, liksom, som känns väldigt länge sedan. Och, nej, 1 år sedan. 1,5 år sedan är det. Mm. Men, och då träffade vi Employ America, du hade fixat det snacket.
Mm.
Och det var ju liksom, där har ju, de har ju drivit just det här att ha lager. Det här är ju inte, och vi kommer ju säkert se det, de kommande 30-40 åren kommer säkert vara mer likt det vi hade i perioden, alltså kalla kriget,
mm,
än det som har varit de sista 30 åren.
Ja.
Med att vi behöver lager. Jag träffade på Folk och Försvar för något år sedan en kvinna som hade jobbat, jag tror hon sa i 10 år hade hon suttit någonstans i staten och sålt av i hemlighet det svenska kopparlagret. För det fick inte komma ut att det pågick. Och det borde inte ha sålts. Men vi hade ett otroligt... Alltså vi hade typ 5% av jordens tillgång på koppar var det svenska kopparlagret. För det behövs i allt. I ledningar, i kapslar, i förvaring av kärnvapen, vapen. Alltså att ha ett kopparlager. Men vi hade så stor del av världsmarknadens liksom, alltså, totala tillgången på koppar. Att det hade totalt kapsejsat liksom. Så hon satt och sålde liksom. Så hon borde inte bjuda in henne.
Jag ska komma ihåg något,
som en sån här prisregleringsdag. Alltså hur man sitter där som en modern Galbraith och liksom säljer av och styr liksom världsmarknaden.
Det hade ju också koppar. Kunnat fungera brottsförebyggande med tanke på liksom alla kopparstölderna. De där kopparstölder där på kyrktak och sånt där.
Mm. Just det.
Win-win.
Mm. Har man bara koppar och guld så kan man klara alla konjunkturer. Ja.
Men i USA har man gjort det här med vissa...
Ja, man hade det här buffertlager med olja som man sålde av för att sänka bensinpriset. Och samtidigt utlovade man att man skulle köpa igen när priset steg. Och det uppmuntrade ny produktion av olja. Mm. Så att, det var nog kanske en av Bidens bättre inflationsbekämpningsförslag. Men om vi ska säga någonting om Isabella Webers senaste projekt så är det här med anti-fascist economics. Vilket känns, just det här med fascismens återkomst kan nog kännas ganska påtagligt om man är tysk idag. Jag såg att AFD är det
tysk
största.
Tysk som bor i USA.
Han bor i USA det också. Mm. Ja, så att det är, fascismen kanske lurar på olika håll. Men att AFD är största partiet nu i Tyskland i någon opinionsmätning. Och där ser hon ju verkligen den här kostnadskrisen. Att man måste ta itu med den. Folk har inte råd att leva längre. Och det skapar ett otroligt missnöje. Och gynnar missnöjespartier och gynnar det här syndabockspolitiken när man skyller allting på invandrare. Så att hon vill utveckla ett sätt att göra inflation också till en vänsterfråga.
Mm.
Lite som Vandani har gjort i New York, att han har tagit en traditionellt högerfråga, det här med inflation, eftersom man definierar lösningen som åtstramning, så blir det automatiskt en högerfråga om man pratar inflation. Men istället så kan man snacka om att hyresvärdena tar ut för mycket hyra, eller att det är för stora vinster, eller att det har liksom byggts för lite för att marknaden klarar inte av att bygga om det inte är så att den tjänar pengar på det. Så att det projektet blir spännande att följa.
Och där har vi lite kontakter, så att vi är väl liksom, vi har väl någon krok att vi gärna är med på, från svenskt håll, från Katarys sida i det där projektet. Men hon har lite barnledig och sådär, så att hon håller på med någon bok också om detta, va?
Ja, precis. Som ska släppas nästa år, tror jag.
Så det var en inbjudan till henne. Hon tar hand om sin barn. Men vad säger du, Elisabeth? Liksom, jag tycker hon är liksom, jag ska nu läsa mer. Den här kinesiska avhandlingen känns väldigt lockande.
Den är inte skriven på kinesiska.
Nej, tack och lov. Fast hon har gjort intervjuer på kinesiska. Alltså hon är ju smart.
Men alltså, vad kan vi mer säga om henne när vi stänger boken? Men det här är också, det här är alltså, som på något sätt är katalys också, som en röd tråd, det är någonstans här frågan, hur ska vänstern i bred mening vinna tillbaka förtroendet från arbetarklassen? Det är Anton Johanssons rapport om full sysselsättning. Ditt arbete med att försöka förstå vad som gick fel på 70-80-talet. Din livsgärning som att föra fram att det ska finnas andra ekonomiska teorier än... Ja, de ekonomiska teorier som hade haft mer genomslag om Lars Jonung hade blivit utskickad på fälten av Per Albin Hanssons regering. I en omskolningsprojekt där. Sommarjobbsprojektet 68 liksom. Det lilla språnget.
enbart i Lund.
Bara i Lund med och gårda med omnejd som Edvard Persson sjunger.
men jag tror också, om vi pratar om den här politiska dimensionen, att det finns ju någonting i en del av det Isabella skriver om, där hon lyfter fram också att, ja, men själva den här impetusen, den dynamiska processen som har satt igång inflationen är ofta då att vi har på en viss marknad en monopolistisk konkurrens, vi har oligopol eller någonting som gör att man har marknadskraft, marknadsstyrka och kunna höja priserna, speciellt om man förväntar sig att alla andra på branschen också gör likadant. Mm. Då höjer man priserna och sen först i efterhand när det här liksom trickle down via de här grundläggande prisförändringarna på olja och naturresurser och sånt, så handlar det ju till sist i att ja, men då får ju vanligt folk rätt så svårt med sin levnadsstandard. Det kostar mer med maten, hyran ökar, det blir svårare att använda bensin och sånt där. Det kanske är bra på ett sätt om vi ska tänka på miljön.
Men om man måste ha kostnad, bensinbil,
ja, man måste någonting annat istället. Det är väl det liksom, att hon pekar också på att man kan inte bara kostnadschocka folk till att bete sig annorlunda, utan de måste ju också ha någonting som väntar där. Alltså jag menar, om elbilarna är för dyra så är de för dyra.
Gör de billigare.
Liksom. Ja, precis.
När har vi fått en vänsterpolitik som bailar ut arbetarklassen?
Det är helt riktigt. Men det jag tänkte säga är att hon kopplar ju sen detta också till att sen i nästa steg, liksom i slutfasen av den här dynamiken, ja, men det är ju klart att när man ser att reallönerna försämras så vill ju facken och löntagarna såklart höja sina löner.
Eller de borde vilja det.
Eller borde vilja.
Inte i ett land med märket.
Nej, det är svårt. Vad så mycket händer i den ekonomisk-politiska debatten tycker jag. Då skjuter man in sig där och kollar nu går
sista
facken
steget.
På det sista steget, då ska de ha högre lön. Det är de som är bovarna. Då har vi löneprisbyrån. Och det är ju uppåt väggarna såklart. Attans
undersköterskan och bussföraren.
Ja. Nej, de är ju bara i efterhand försöker kompensera sig för att de här företagen på icke-fri konkurrensmarknader som vi nästan har på inom alla branscher höjer priserna.
Sen kanske vi ska avsluta.
Ja, vi avslutar snart.
Sista grej, jag tycker hennes stora gärning är väl att hon avmystifierar inflationen. För att ibland kan inflation bli någonting som är något väsen eller liksom någonting som oj, priserna bara ökar och man förstår inte varför och nu måste Riksbanken höja räntan och sådär. Men hon visar ju verkligen konkret att så här, nej, alltså det är verkligen på en enskild marknad, de aktörerna som finns på den marknaden, de gör så här, de kan göra det här på grund av X, Y, Z liksom. Det är inflation.
Alltså jag tänker att den röda...
systemiskt viktiga priser.
Ja, men jag tänker att den röda tråden i hela avsnittet har på något sätt varit att det finns ett antal ganska grundläggande saker som det känns som att även den högsta nivån av politiska beslutsfattare, journalister och vetenskapsmän och kvinnor i det här landet, inte minst, inte antingen berättar hela sanningen om eller vill att folk ska förstå. Och så blir det att man har liksom färdiga talepunkter som låter bra för att så har alla andra sagt. Och att jag tänker bara i huvudet att det skulle vara väldigt kul att göra någon form av nästan ekonom, en katalys ekonombildning. Den här podden blir ju att vi snackar om politik och ekonomi och liksom, den här gången har vi fördjupat oss i liksom Isabella Weber och vi har pratat om läget i Sveriges ekonomi och sådär och Nobelpriset, men att liksom kanske mer systematiskt gå igenom begrepp liksom, det här är inte, förklara som du gjorde nu Elisabeth, förklara hur saker egentligen hänger ihop på något sätt. Och jag tänkte, fick en tanke när du pratade sist här Lars, att skulle man kunna tänka sig att det finns en säg ett litet suvenens tillägg till Isabella Webers teori. Tänk hur de här aktörerna som sätter igång inflationsspiralen och passar på spiralen så att säga. Hur skulle de göra om de visste att det fanns en mycket aktiv stat där som hade hela verktygslådan av prisreglering som inte sa aldrig prisreglering utan som sa kanske prisreglering. Kanske klyva ICA. Kanske ta bort matmomsen.
Så var det ju i Nya Zeeland var det ju en matvarukedja som fick väldigt mycket kritik och där man hotade med det och då valde de att själva frysa sina priser under hela vintern. Så att vi går ju
och i Norge va? Kiwi, det var inte det. Nya Zeeländska då utan förvirrande nog, utan Kiwi i Norge gjorde det också. De gick före, gick till norska regeringen och sa nu sänker vi priserna. Mm. Och det var ju för att de kände sig liksom det var också reklam för dem. Men ja.
En annan sista sak jag tänkte ta upp det här med Isabella Weber är att hon utifrån sin avhandling om chockterapi i Kina och hur man undviker chockterapi, hon har gjort samma koppling till klimatpolitiken, att det här med att bara höja koldioxidskatten, det är en sorts chockterapi när man bara chockar systemet och så hoppas man att det ska vändas om att bli fossilfritt, att man liksom chockhöjer bensinskatten och det skapar ju väldigt mycket missnöje och löser inte problemet egentligen, för att man får inte elbilar bara för att bensinet höjs med några kronor, utan man behöver verkligen den här industripolitiska ansatsen om man ska ta sig an klimatpolitiken. Och kan vi knyta tillbaka till Filippa Gion igen, att det är mer av det sortens tänk man behöver inom massa olika områden, tror jag.
Och hon har ju också, tycker jag, på ett bra sätt lyft fram detta, att för många tyckte, i alla fall för några år sedan när vi pratade om de här väldigt kraftiga höjda livsmedelspriserna, så att ja, men det var en girighet, de här ICA-handlarna var giriga och det ena och det andra. Och det vill hon ju liksom inte riktigt säga, att det är ju inte huvudsaken, utan det är ju ett systemfel vi har. Och jag menar, som nationalekonom så tänker jag att ja, men det är ju ganska självklart att vi har den här typen av seller's price när vi har icke-konkurrensmarknader. Och det vet vi ju alla, även vi ekonomer, att i verkliga livet så är det inte fri konkurrens som gäller. Det är monopol, det är oligopol, det är monopolistisk konkurrens, produktdifferensiering och så vidare. På alla de marknaderna vet vi att där har också företagen mycket större möjligheter att själv sätta ett pris. De är inte pristagare som de är på fri konkurrensmarknad. Så att, menar, för mig som är ekonomteoretiker så tycker jag ju det är lysande att hon visar på detta. Hur kan ni som är nationalekonomer vara så förvånade och till och med kritisera mig för att jag lyfter fram att det här är ju så vi säger egentligen någonstans på några sidor i läroböckerna, att om marknaderna har de här kännetecknen så agerar man på det sättet. Sen glömmer man det när man pratar med.
Tror vi att hon kan, vi pratar om Nobelpriset, är hon en sån som skulle kunna få Nobelpriset i ekonomi någon gång, Elisabeth, Lars, Max?
Ja, i ett annat paradigm.
I en perfekt värld i balans.
I doktor Pangloss yrke.
I doktor Syls lyckorike.
Ja, då hade hon ju verkligen varit välförtjänt. Nej, jag
hon
tror tyvärr
inte.
Ja, det är
om 40 år.
Ja, men vem vet. Alltså, det är ju lång tid. Man får det ju först efter sin karriär.
Men är hennes teorier på det sättet, även om inte allt är nytt och det har prövats tidigare, är det liksom, är det en Friedmans revolution på det? Är det potentiellt liksom någon som kan kasta om kartan för stater, för politik?
Nej.
Det tycker jag inte.
Där klipper vi bort. Nej,
nej, men framförallt så tror jag liksom, eftersom hon, jag har ju läst en 4-5 av hennes artiklar under årens lopp som hon har framförallt publicerat de senaste 3-4 åren. Där är ju inte så mycket matematik och sånt där. Och vet vi liksom hur den där Nobelpriskommittén fungerar, så vet vi, ja, men då är det ju kört.
Ja, för det funkar ju.
Hon kanske har fått halvt Nobelpris.
Men hon måste nog skriva mer. Alltså, just nu så tycker jag mer att hon verkar liksom, hon verkar prioritera den offentliga debatten, och det är vi ju inte missnöjda med, men jag tror att hon behöver skriva mer. Hon behöver liksom
utreda. Men målet kanske inte är att få Nobelpris. Målet kanske att förändra världen.
Ja, och på 40 år hinner man nog en hel del. Så att, absolut.
Tack Lars Bolsson Syl för att du kom hit. Du kommer tillbaka.
Kul att vara här.
Fortsätt med att lägga in synpunkter på vad vi ska prata om till startaprestarna@katalys.org. Om du vill ha mer av oss, ja, just det här avsnittet var tillräckligt långt kanske, men fler avsnitt, fler poddar och mer verksamhet, då kan du swisha in ett stöd eller välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, och du hittar all den infon på katalys.se. Där kan man också sedan en tid tillbaka bli månadsgivare och då bestämma att man kanske ger 50 kronor i månaden för den här verksamheten. Du följer väl Katalys nya podd Avgå alla på YouTube och Spotify, där vi kommenterar nyheter och politik med katalysperspektiv. Du kommer känna igen ganska mycket, men inte allt, från startuppressarna. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.